Tack så mycket för att jag får vara här och dela gemenskapen med er och dela ordet med er. Ja, vad är det vi läste för någonting? Den här texten ur Apostlagärningarna. Paulus och Silas i fängelse i Jerusalem. Nej, är de i Jerusalem? Jag måste titta efter. I Filippi är de, ja. Någon ordning får det vara. Men det är ju så, det är ju inte bara en gång de kastas i fängelse, utan det händer ju lite nu och då. Är det här en berättelse som handlar om att om man sjunger lovsång och ber så löser det sig mesta? Man hamnar i bekymmer, så sjung lite så går det vägen. Nej. Det är nog en ganska ytlig läsning av den här texten. Att förstå den på det sättet. Dessutom är det ju ingen riktig liksom fritagning så. För att fångarna är kvar i fängelset i slutet av läsningen. Vad handlar det om? Handlar det om att leva i en sån frihet att man liksom stör ordningen i samhället? Det ligger någonting i det. Det ligger något i det om att leva i liksom opposition. Kanske kan vi till och med våga tro och tänka att tillbedjan handlar till viss del om motstånd och om tillhörighet. Vem är det vi tillhör? Vem är det vi tillber med våra liv, med det vi gör och det vi är? Den här berättelsens bakgrund är att Paulus och Silas har kommit till ett böneställe och där möter de en slavflicka som har en spådomsande i sig. Och hon följer efter dem och så går hon och ropar. Hon ropar, de här männen är, de högste gud, är i den högste gudens tjänst. Och de förkunnar vägen till frälsning. Och så där går hon efter dem i flera dagar och så till slut står det, tappar Paulus tålamodet. Och det är därför han befriar henne från den här anden. Ja, tänker så kan det också vara. Ibland kan det, man behöva befrias från att säga någonting som är bra. När man gör det repetitivt och inte i frihet så att säga. Men det är en annan historia delvis. Men vad som händer är att den som är slavägare i det här fallet blir oerhört upprörd därför att han har tjänat pengar på den här flickan och den här spådomsanden. Så den här nyvunna friheten hos henne och Paulus och Silas sätt att bete sig provocerar honom, gör att han förlorar kapital och så viglar han upp folket mot dem, startar en kampanj som resulterar i att Paulus och Silas inte bara hamnar i fängelse utan också får ta emot flera piskrapp. Och fångvaktaren har fått i uppdrag att inte bara låsa in dem utan verkligen se till att de är i säkerhet. Så de är längst in i fängelset och de sitter låsta med benen i en sån här stock. Det här är situationen när de lovsjunger och ber. Med såren på ryggen. De sitter i fängelse för att de har stört ordningen. Lovsång och tillbedjan. Vem är det de tillber? Vem är det de tillber? Ja. Det är den högsta, den som vi har sjungit om. Det är Jesus, det är deras vän som de tillber. Den som de har lärt känna. Den som det är provocerande att tillbe i den tid där de är. Han som blev korsfäst. Och de tillber honom på ett sätt där de säger att han är Herre, han är Kyrios. Det är den titel som kejsaren vill ha. Det kejsaren vill vara. Men fast de sitter fängslade så fortsätter de att tillbe, att bekänna, att ropa hans namn gång på gång. Och alla hör på, står det. De gör det vid midnatt, Vid midnatt höll de bön. Och den frasen låter oss också förstå, tillsammans med hur det i övrigt beskrivs om hur apostlarna bad, att de ber vid vissa tider. De håller fast vid hur Guds folk ber. Att man ber vid vissa tider. Och de sjunger förmodligen inte lovsång på det sätt som vi gör, utan de sjunger saltarsalmer. De sjunger de texter som Guds folk har sjungit genom år och genom tider. De sjunger och ber som Guds folk. Och det här är också en sak som vi kan ta till oss idag. Att det handlar om identitet. Det handlar om att förstå, vem är jag? Vem är det jag tillhör? Jag tillhör Guds folk. Och därför sjunger jag de här bönerna. Därför sjunger jag de här psalmerna. Det hör ihop. Det är en gemenskap som går mycket långt över gränserna i både tid och rum. När templet förstördes för länge sedan och judarna drevs ut ur Jerusalem, långt innan Paulus och Silas sjöng, de kom till Babylonien i fångenskap, så hade de inget tempel där de kunde ha sin tillbedjan. Och då blev det istället bönerna, sångerna, texterna som blev det viktiga, som höll dem samman. Och så fungerar också bön och lovsång idag för oss. För att, varför läser vi Bibeln? Varför läser vi saltarsalmer, sjunger dem? Jo, det är för att vi tillhör ett folk som har de här texterna. Det stärker vår identitet som Guds folk. Så det har en mening. Också detta vi ska göra, att fira måltiden tillsammans, är ett sätt att vara Guds folk tillsammans. Varför måste man veta vem man tillhör? Varför måste man veta vem man tillhör? Vi är väl fria? Tillhör vi inte någon? Tillhör vi någon? Det finns en man som heter Stanley Jones. Han var missionär i Indien. Första hälften av 1900-talet ungefär. Han var god vän med Mahatma Gandhi. Och han var kontroversiell på många sätt, men han var väldigt tydligt Jesus fokuserad. Alltså, mycket kan vi släppa, men inte Jesus. Det är det som gör oss till Guds folk. Och han predikade om frihet, och då så sa han det. Men man kan inte vara fri om man inte vet vem man tillhör. Därför att vi människor, vårt grundläggande behov är att känna tillhörighet med andra, med någon annan. Att vi överlever tillsammans, det är så vi funkar med människor. Vi kan bli hyfsat självständiga, absolut så. Men vi överlever tillsammans, och därför så är vi skapade. Därför är vi gjorda så att vi söker liksom sammanhang. Vi kollar vad är det som gäller här, hur ska man bete sig. Vi anpassar oss, vi försöker hitta en gemenskap där vi får vara med. Och det gör oss ganska känsliga. Och i ett samhälle är det väldigt lätt att liksom följa med en ström. Kanske de flesta av oss följer med den stora strömmen, gör som de flesta gör. Ibland hamnar man i mer liksom destruktiva gemenskaper, kanske på sidan om, där man visar sin tillhörighet genom att våga göra saker som man inte får göra. Eller hittar andra sätt att markera. Ja, men det här är min grupp. Här känner jag mig hemma. Här får jag vara med. Och man kan vara mer eller mindre trygg i en sån grupp. Men det här har med vårt sätt att göra. Stanley Jones med flera säger, det är därför det blir så viktigt med tillhörighet. Om Guds folk ska vara ett fritt folk, så måste Guds folk veta. Vem är det vi tillhör? Vem är det vi tillber? Därför är tillbedjan en viktig sak i Guds församling. Inte bara för att det är ett mysigt inslag i gudstjänsten. Inte alls så. Och det behöver inte vara en viss sorts musik. Det är inte en genre. Det handlar om, vem är det vi tillhör? Till vem? Vid vem fäster vi vårt hjärta? Vem äger vår lojalitet? Detta är tillbedjans. Det tillbedjan gör med oss. De första kristna, de fick en sån frihet, och den yttrade sig i att de inte deltog i imperiets kult och dyrkan av gudar och dyrkan av kejsaren. Och de gjorde det, även om det fick konsekvenser som den som Paulus och Silas fick känna på i fängelset. De var också fria ifrån att hämnas på andra. De var också fria att avstå från våld och från att hata sina fiender. Det blir också tydligt i den här texten. Friheten som kom av deras tillbedjan och tillhörighet till Jesus blev också synlig som omsorg om andra människor. Oavsett om det kostade deras status och deras känsla av värdighet. Det var också en frihet som tog sig uttryck i att leva enkelt, att dela med varann. Den här berättelsen har ju en huvudperson som man kanske inte först lägger märke till så mycket. Det är den här fångvaktaren. Kommer ni ihåg vad som händer med honom? Han som har fått order om att verkligen se till att de här sitter säkert, att de inte rymmer. När han hör jordskalvet och så får han syn på att dörrarna står öppna och springer till fängelset, så är hans första reaktion att göra vad då? Han tänker, jag måste ta mitt liv. Det är slut nu. Därför att han lever i en kultur av våld och förtryck som innebär att han inte får misslyckas med sitt uppdrag. Så den som verkligen är fånge i den här berättelsen är fångvaktaren. Det är han som inte är fri. Så här härskade imperiet med våld och med rädsla. Och så lägger vi märke till, vad är det som möter honom då? Vad är fångarnas reaktion? Vad är Paulus reaktion? Ja, de skyndar sig och ropar, stopp, gör det inte illa. Vi är kvar här allihopa, det är ingen fara. Så ropar de till den som har låst fast dem. Den som hade ansvar för att de inte rymde. Stopp, vänta, vi är kvar. Kanske är det det som är miraklet i den här berättelsen. Att ingen har sprungit därifrån. Att alla är kvar. Och så drabbas fångvaktaren av deras frihet, av deras reaktion och deras kärlek. Och så säger han, vad kan jag göra? Hur kan jag bli räddad? Det är ju jag som behöver hjälp. Det är jag som behöver frihet. Och så får han veta det. Du behöver en ny tillhörighet i ditt liv. Du behöver en ny bekännelse över dina läppar. Du behöver säga Jesus är Herre. Jesus Kyrios, kejsartiteln. Bekänn en ny lojalitet. Och så får han döpa sig i Jesu namn, tillhöra Guds folk. Och vi ser vad det genast gör med honom. Hur det då väcker omsorgen i honom. Och han tvättar såren på deras ryggar. Och så dukar de en måltid i glädje tillsammans. Över den här nya friheten. Hur tillämpar vi det här i våra liv och i vår tid? Vem är det vi tillber? När gör vi det? När passar det att tillbe? På vilka platser kan man tillbe? Hur ser det ut? Vilket imperium lever vi i, kan man fundera över. Vi lever ju, det känns ju inte som något imperium precis där, svenska staten kanske. Jag prövar att kalla det vi lever i. Och då tänker jag inte bara på vårt land utan lite bredare. Att vi lever i ett slags girighetens imperium. Att det pågår en kult, en tillbedjan av mammon som ju är. Handlar om rikedom och handlar om pengar och om att ha. En slags girighet som är till döds. Det sägs ibland att krig i världen har religiösa orsaker som huvudsak. Men tittar man på det så är det inte så. Det är väldigt sällan det är religiösa krig i världen. Det handlar oftast om makt, om tillgång till råvaror, tillgång till rikedom. Och när vi tittar på miljö- och klimatkrisen som är vår tids stora ödesfråga. Så vill jag citera vad en miljöforskare sa för några år sedan. Att han länge trodde att det var, ja, så räknar han upp ett antal miljöproblem, att det var det. Att det var det som var krisen, det var det som var problemet. Men jag kom att förstå, sa han, att miljöproblemen i vår tid, det är själviskhet. Det är girighet och det är apati, eller likgiltighet. Och det, sa han, det kan inte vi miljöforskare göra någonting åt. Det är ett andligt problem. Det vill säga, det handlar om vem vi tillber, vad vi är för en sorts gemenskap. Och då tänker jag att vi som är Guds folk, ett sånt imperium, så lever vi i opposition. Vi lever i girighetens imperium och där prövas vår lojalitet. Som Guds folk, hur tar sig vår frihet uttryck idag? Hur tar den sig uttryck i vår gemenskap, i ditt liv, i mitt liv? Hur gör vi upp med vår egen girighet? Hur gör vi upp med vår själviskhet? Det som Paulus kallar för ett avguderi. Det är klart att vi behöver liksom skärskåda vår eget beteende. Och vad är vår frihet? Är det en frihet att shoppa? Är det det som är frihet? Är det frihet att välja vilken soffa jag ska sitta i? Vad är det handlar om? Vad är det handlar om? Jag tänker att vi som Guds folk har en alldeles särskild uppgift i vår tid. Och jag tror att vi kallas till efterföljelse på ett nytt sätt idag. Att det skulle prägla våra liv ännu mer. Inte bara igenom vilken kyrka vi går till. Jag tror vi behöver bli mycket mer modiga tillsammans. Att säga stopp för girigheten, att be om Guds andes kraft att stå emot girighet och själviskhet och kanske inte minst likgiltigheten eller den där känslan av uppgivenhet att allt är kört. Att be om Guds andes kraft att göra det goda, att göra det rätta, att följa Jesus i vår tid. Hur det ser ut. Hur ser det ut? Jag tror att vi behöver en omvändelse till själva livet. Och det är, om man tittar i historien, faktiskt så att flera av de stora förnyelserörelserna eller väckelserörelserna som har påverkat inte bara kyrkan utan samhället, de har börjat med människor som har väckts av kärlek till Jesus och av en vilja att följa honom i ett enkelt liv. 1200-talet har vi Franciscus och hans Franciscus och så Klara, en som är på samma sätt ledare för en ny rörelse i fattigdom och i total kärlek och efterföljd till Jesus. I en ganska kommersiell tid på 1200-talet. John Wesley på 1700-talet. En av de största väckelserörelserna i världen har sett runt honom. När han dog hade han kvar en ytterrock och lite småpengar. Bönen, tillbedjan, var det som fick dem att leva så här radikala liv. Och jag tycker att det ska utmana oss som ibland kanske mest bara tycker att det är lite härligt att sjunga lovsång. Att vi åtminstone försöker ta det lite längre ner i oss själva och tänker, okej, om jag sjunger så här, vad gör det med mitt liv och med min efterföljelse? Orkar man lyssna på det jag säger? Jag vet inte hur roligt det här var. Men va? Men vi måste ju säga sånt här också. Nu struntar jag lite i manuset. Vi måste få säga det här också. Vi måste få pröva varann. Blir det här för politiskt? Får man säga sånt här i kyrkan? Ja, men vi testar väl och så ser vi vad som händer. Vi måste få pröva varandras livsstil. Och jag tror att vi ska inte tänka, man får inte det, vi ska liksom hålla koll på varandra, vad den andra gör och så vidare. Vi ska se på våra egna liv. Vi ska, hur är det står i den sången vi sjöng för länge sedan, fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö. Vad betyder det? När jag är i varuhuset eller på shoppingstritan. Vad betyder det att alla ting runt omkring? Vad betyder det när jag säger om jag har dig i himlen behöver jag inget på jorden? Vad betyder det? Jag säger till mig själv också. Jag har tömt ett hus i sommar. Flyttat från 250 kvadratmeter till 82 kvadratmeter. Jag bor fortfarande väldigt, väldigt bra. Men tänk så mycket saker där fanns. Så mycket saker där fanns. Läs lite siffror, titta på hur konsumtionen i Sverige har ökat de sista 10 åren. Det är förskräckligt. Vad är det som händer? Vad är det för tid vi lever i? Det här angår oss som Guds folk, därför det handlar om vår tillbedjan, vår lojalitet. Och när vi firar nattvard, då firar vi den måltid de fattiga hoppas. Brödet delats med alla. Det är det här vi kallas till. Ett liv i Jesu efterföljd ser ut på ett sätt som gärna hamnar lite i opposition. Vi har fått ge kollekt idag. Det är en motståndshandling att ge kollekt. Att frivilligt ge bort pengar. Det är ett sätt att värna din frihet. Fortsätt med det. Ge pengar till maträtt. Det är ett sätt att värna din frihet och vara en efterföljare. Så, lever vi i den sista tiden? Är det kört? Spelar det någon roll hur man lever? Det finns en massa frågor att ställa om det också. Det vi vet är att den första tidens kristna tänkte att de levde i den sista tiden. Det fick de att lämna allt och följa Jesus. Vi vet inget om tiden, vi vet inget om stunden. Men jag tänker att det här är en tid att leva enklare, att leva modigare och rimligare i den här världen. Ska vi be om andens kraft att få göra det? Låt oss be. Helige ande, du som föll över den första kristna gruppen samlad inför ett stort uppdrag, inte särskilt modiga människor. Du som föll över dem och fyllde dem med mod och kraft och glädje och villighet att följa dig också när det tog emot. Nu ber vi dig att du på samma sätt faller över oss. Att du på samma sätt utmanar oss med din glädje. Att vi får syn på hur värdefull Jesus är för oss. Att vi blir så uppfyllda av kärlek till honom att vi kan älska vår medmänniska, till och med vår fiende. Vill att du utmanar mig och oss kring vår livsstil. Att du gör oss så fria som vi får vara i dig. Herre, så tar du emot oss när vi faller. Så uppmuntrar du oss steg för steg. Vi ber om att få vara ditt folk ännu mer och fullt ut. Du som lever och regerar i evighet, dig tillhör vi. Amen.